Av diktarporträtt talar nu Börje Lindell om Nils Ferlin.
Brr, jag är som en inneboende. Jag hyr ett möblerat rum. Värdinnan är mäkta troende. Hon fyller varenda tum i mitt rum med bilder och tänkespråk. Med fula och tarvliga bilder och dåliga tänkespråk. Jag sitter med hängande armar, jag sitter med ryggen i krum. Men skymningen rullar sitt dunkelljus som en vallmelodi i mitt rum. Jag gäspar, världen så låter. Mitt hjärta är sjukt och nervös. Jag löser en korsordsgåta som ännu ingen har löst. Där de pratar om mig i huset. Att jag varken ser eller hör. Men vinden hör jag och suset i almen där utanför. En fågel ser jag som irrar långt bortom hank och stör. Jag sitter och stirrar och ingenting kommer mig för. Jag är som en inneboende som fryser jämt i sitt rum. Och jag är som en dåligt pressad växt i ett herbarium.
Den dikt som Nils Ferlin läste heter En inneboende och den är ur hans samling En döddansares visor som kom ut 1930 när skalden var 32 år gammal.
Brr, jag är som en inneboende.
Den som talar har inget hem, ingen fristad som man kan kalla för sin egen. Det ting som omger honom är främmande och pratet går i huset att han varken ser eller hör. Han är en utböling, en främmande fågel som drömmer bort sitt liv med att stirra bort mot horisonten och att försöka lösa en olöslig korsordsgåta. Bilden av den inneboende blir till bilden av den udda människan som står utanför samhälls- och familjegemenskapen och har anpassningssvårigheter i livet. Och det är den djupa medkänslan med den sortens människa som ger grundtonen i Ferlins dikt. Och omvänt, det är mot dem som allt för lätt finner sig till rätta, mot det färdiga, myndiga och dryga som hans vrede och hans hån riktar sig. Redan i den första diktsamlingen finns Ferlins skaldeprofil klart utmejslad. Där hittar man många av de motiv som ska varieras och fördjupas i hans senare diktning. Den valsmelodi som skymningen väcker till liv hos den inneboende, vinden i almen utanför fönstret, fågeln som irrar bortom hank och stör, vi ska möta dem igen i de fem diktsamlingar som skulle följa på debuten. Om någon hade sagt i Filipstad på 20-talet att Nils Johan Einar Ferlin skulle bli en av vårt lands folkkäraste skalder, så skulle han ha betraktats som från vettet. Ferlin var en känd figur i staden, men för helt andra sidor än för de poetiska. Han var den obestridde ledaren för vad som då ännu inte hade börjat kallas för ett gäng. Hans gäng förde ett tämligen vilt liv där fylleri och slagsmål och konflikter med ordningsmakten hörde till vanligheten. Och Ferlin var som sagt ledaren med ett stadgat rykte för fysisk styrka och absolut oförvägenhet. Jag träffade i fjol ett par av kumpanerna från den här tiden i Filipstad. En av dem som kallades för Kalle Knopare figurerar förresten i två dikter. De gamla vännerna försökte erinra sig om någon någonsin hade besegrat Nisse Ferlin i armbrytning under ungdomsåren. De kunde inte komma på någon. Jo, sa Kalle Knopare, jo, en gång hände det. En okristlig stark slaktare hade en gång lyckats med det omöjliga. Men det var också den enda gången. Nils Ferlins och hans anhangs framfart sågs naturligtvis inte med blida ögon av de goda borgarna i den lilla staden. Det kunde ju inte gärna gissa att de utsvävande sällarna förutom hembränning, vårdslöst pistolskjutande och slagsmål också ägnade sig åt högläsning av dikt av Fröding, Strindberg, Dan Andersson till exempel. Och även här var det förstås Nils Ferlin som angav tonen. Så småningom så började man att skriva och spela revy. Där överhet och borgerskap gisslades. Och under åren 1922-25 utgav gänget 5 helgtidsskrifter. Som kallades för julhelja, oxhelja och påskhelja. Ferlin var givetvis en flitig bidragsgivare. Det allra mesta var gyckel, kupletter och kåserier. Men också en och annan allvarlig ton till in. Och en strof i tillfällighetsversen fann skalden senare faktiskt värd att ta vara på och bygga ut. Men vilda ungdomsår tar en ände, ibland med förskräckelse. När Ferlin lämnade Filipstad efter debuten hade han redan hunnit pröva på en hel rad med yrken. Han hade kommit till staden i 10-årsåldern sedan fadern blivit redaktör för den nya tidningen Bergslagen. Det gick emellertid inte så bra och en oktoberdag 1909 fann man faderns döda kropp drivande i Klarälven. Ferlins mor Elin stod plötsligt ensam med 3 mindreåriga barn. Ferlins känsla för sin mor förblev hel och stark hela livet igenom. En lång rad av sina vackraste och ömsintaste dikter riktade han till henne. Och saknaden efter hennes död har han gett enkla och gripande uttryck. Han fann hos modern en förståelse för sin oroliga ande och han upphörde aldrig att vara den lille pojken som visade sin mor hur fint han kunde gå på händer på den hemmagjorda cirkus Tigerbrand. Det första arbetet efter skolans slut fick han på en torvmosse. Sen följde en hel rad andra. Han blev bokhandelsbiträde, statist, tog hyra på en båt, arbetade på en borstfabrik, ett järnverk och en yxfabrik, som slottekar och elmontör, med mera, med mera. Någon ihärdigare lust att stanna och växa fast i ett yrke visade han alltså inte. Det han närmast återkom till, det var teatern. Efter värnplikten gick han på teaterskola i Stockholm, där han bland annat blev kamrat med Elof Arle, John Elfström och Harald Beijer, som sedermera blev författare. Med dessa 3 turnerade han också på landsbygden. Men under hela den här tiden hade han skrivit. Busen Fabian, som han kallade sig själv, injagade skräck med sin styrka och sitt förakt för lagar och förordningar. Men han väckte respekt också hos dem som såg igenom hans hårda och fräna attityder. Det var något annat med Nisse. Han var för mera än vanligt folk, säger Kalle Knopare. De dikter som skulle ingå i hans första samling var inga löst nedkastade hugskott, efteråt ihopbuntade till en bok. Nej, de hade långsamt mognat fram, noga övervägts och ciselerats. Ferlin skulle hela sitt liv arbeta på samma sätt med sin dikt, med många omarbetningar och ett ändlöst filande. Han kunde dem alla utantill och ingenting var lämnat åt slumpen. Den romantiskt traditionella bilden av poeten som en slarvig vagabond under en fri himmel utanför borgerlighetens inhägnader och staket har bidragit till Nils Ferlins popularitet. Men poetsamvetet tillät inget slarv med diktens utformning. Låt inte lura er av enkelheten och de vardagliga tonfallen och vändningarna. Ferlin avskydde de stora och fina orden, det garanterat poetiska uttryckssätten. Likaväl som han hatade värdighet och pampighet bland människor och institutioner. Var allt som är tafatt är vackert i liv och dikt, skriver han i Goggles från 1938, kanske den främsta av hans samlingar. Det är i osäkerheten, det famlande och det sökande som det djupast mänskliga ligger dolt. Det är medkänslan med det små och avsigkomna som gör det överhuvudtaget uthärdligt att leva på jorden.
Hästar. Vad hästar har sorgsna ögon, bruna och aldrig blå. Vanliga arbetshästar, vem vet vad de tänker på. Om en sömmerska öppnar ett fönster och ger dem en sockerbit, kan det hända de bultar med mulen när de nästa gång kommer dit. men det skrattar aldrig. Det smålog, ej ens åt klumpfotaklas, min barndoms klumpfotaklas. Vilken kinder av glädje blev röda när man tog hans tenor för bas. Som gjorde sig köpstark och viktig för stora denner ibland, att ägna på hov och på sand. Men hästar har ingen humor, inte lite grann.
Nej, hästar har inte sinne för det löjliga. Det förmår inte uppskatta lites komik. När Ferlin använder ordet komik, som han ganska ofta gör, så är det med en bitter grimas. Hans blick är trött och genomskådande. Hans reaktion är en axelryckning. Han kan inte komma ifrån det futtiga som så ofta ligger i människors förhållanden till varandra. Han gisslar obarmhärtigt strebertendenser, det självgoda översitteriet, den flottiga belåtenheten. Och han förmår inte känna sig solidarisk med gruppen, med någon grupp, med det uniformerade och opersonliga. Varken med Frälsningsarmén eller med Clarté, som han formulerat det. Hans poetiska jag uppträder ofta i kostym. Han är gycklaren som älskar att klä ut sin magra kropp till narr och kättarmartyr, kanonfotograf och munk, i luffarpaltor och i den excentriske lordens länkkappa. Just det draget, gycklarens med de många kostymerna, grimaserna och hånet, var det som mest uppmärksammades i debutboken. Mottagandet blev mycket gott, i stort sett. Man hälsade en ny och färdig poet välkommen. Just vid den här tiden så började ett nytt poetiskt språk att arbeta sig fram med hjälp av inflytanden från poetiska nydanare som till exempel Edith Södergran och Elmer Ektonius i Finland. Av den lyriska modernismen stod Nils Ferlin nästan helt opåverkad. Han sökte sina poetiska förebilder i början bland traditionellare skalder, och en viss påverkan från till exempel Dan Andersson och Fröding är nog märkbar i debutboken. Fri och orimad vers förekommer ganska sparsamt i Ferlins produktion. När den förekommer så nalkas den talspråket eller tidningsnotisens formuleringar i tonfallet. Men Ferlins poetiska språk blev snart hans eget, hans oefterhärmliga egendom. Det traditionella och tillgängliga utformningen har givetvis bidragit till den Ferlinska diktens popularitet. Viskompositörerna upptäckte snart hur lämpade hans texter var för tonsättning, och få är väl de skalder som har sjungits så mycket som Ferlin. Under en period av sitt liv sysslade han förresten själv med att skriva schlagertexter. Jag har sålt mina visor till nöjets estrader, som han skriver i den av Lillebror Söderlund tonsatta dikten En valsmelodi, med omkvädet som har blivit till ett bevingat ord, någonting som är ganska sällsynt nu för tiden. Ty jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Var ligger nu hemligheten med Nils Ferlins enastående popularitet? Några möjliga orsaker har jag redan antytt, men det räcker nog inte med det. Vad är det som talar så djupt till oss mitt i all svartsyn, allt människoförakt och hån? Lyssna till en av hans kortaste och mest älskade dikter, Inte ens, ur Goggles.
Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan, och det tycker jag är nog kvist. Inte ens en grå liten fågel, och aldrig en björk som står vid. Men den vackraste dagen som sommaren ger, har det hänt att jag längtat till.
En grå liten fågel som sjunger med en folkvisevändning på grönan kvist och en vit björk. Mera är det inte som skallen använder för att suggerera fram bilden av den korta svenska sommaren, men det räcker. Bland det finaste som ett jordeliv har att bjuda, den trötte och nerslitne, är detta, det ljusa nätternas frist. Och ändå händer det att dödslängtan tar överhanden, den vackraste dagen som sommaren ger. Två små korta strofer, och ändå innehåller dikten så mycket av nordiskt vemod. Sträcken är så få och enkla, men mellan dem skymtar ett oändlighetsperspektiv. Det finns något av en religiös ton i denna och flera andra Ferlins dikter. Den föreföll kanske främmande för många som i skalden såg just den legendomspunne bohemen, hjälten i många eskapader och vilda upptåg i det klara som skulle bli hans i Stockholm efter Filipstads tid. Många var de som räknade sig till Ferlins vänner. Många tog kvartslampa i hans ryktbarhetsljus och hängde med i den svans av snyltgäster som ständigt följde efter honom. Alla ville vara du och bror med Nisse. Alla visste berätta om hur han dansade jigg till Marseljäsen och gick på händer på stans broräcken. Men allt buller och blänk kunde inte dölja den sorgsna blicken och den späda tonen av medkänsla med det till kropp och ande fattiga som växte sig allt starkare i oväsendet omkring honom. Om man vill kalla den tonen för religiöst färgad eller inte är i grunden oväsentligt. Ferlin stod i alla händelser främmande för all sorts kyrklighet. Ord som prelat, teolog och menighet fick i hans mun närmast en nedsättande klang. Men han lånar ofta bilder från Bibelns värld. Och döden går och sopar upp dem som inte längre orkar hänga med i leken. Och vår Herre ler lite blekt och stilla från sin väktargång åt kölden och komiken kring människans värld. Det var bara tokar och dårar som lyssnade på dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän, men då var ditt rike störst. När Nils Ferlin dog den 21 oktober hade han varit länge och svårt sjuk. De sista 16 åren levde han i avskildhet i Roslagen med sin hustru Henny. På sin 60-årsdag förklarade han att han aldrig hade trott att han skulle leva så länge. Och han var uppriktig. Hans lyriska kvarlåtenskap blev ganska sparsam. Den ryms i ett enda band. Men hans dikt har kommit att stå så många flera människors hjärtan nära. Han hade, liksom vår Herre i väktargången, känt mycket av kölden och sett mycket av den grimma komiken här på jorden. Men han väjde inte för ångesten och ensamheten. Han slöt inte ögonen för nöden och smärtan. Först så får människan den klarsyn och den andliga hållning som anstår henne. Det har Ferlin uttryckt i sin dikt Getsemane, som han nu till sist ska läsa. Och den är från den sista inspelning som gjordes 1958. Tekniken har blivit bättre. Skallens röst och artikulation är trättare. Men fortfarande så finns melodin där. Det oefterhämliga ferlinska tonfallet.
Han var en så liten och klen artist att han kände sig mer än lovligt trist. Då satte han sig vid sin faber två en vacker afton och skrev som så. Gud har i sin fotografiateljé ett mörkrum som heter Getsemane. Där växer ett klara bilder fram för den som är lugn och allvarsam. Men den som är rädd för köld och ris får aldrig en blomst i paradis. Hans liv blir liksom en öde slätt av inga silverna tårar väckt. I purpur kanske och glans han gick. Men blicken hans var en tigerblick. Till aska kom han, men aldrig brand. Och månen ler åt hans tomma hand. Till den som är rädd för Getsemane har ingenting alls att få eller ge.
Det här programmet var sammanställt av Börje Lindell. Nils Ferlin läste själv sina dikter.